Kapitel 21. Lyssna i vinden. Solskenet som kröp över Arinellfloden letade sig ned i en sänka inte långt ifrån floden, där Ninive satt med ryggen mot stammen på en ung ek och andades med sömnens djupa andetag. Hästen sov också, på hästars vis, bredbent och med sänkt huvud. Tyglarna hade Ninive lindat om handleden. När solskenet föll på hästens ögonlock öppnade den ögonen och höjde huvudet så att den ryckte i tyglarna. Ninive vaknade tvärt. Ett ögonblick stirrade hon bara och undrade var hon var. Och sedan, när hon mindes, stirrade hon än vildare omkring sig. Men i sänkans botten fanns bara träden, hennes häst och en matta av gamla torra löv. I det djupaste mörkret hade några av fjolårets svampar satt ringar på en omkullfallen trädstam. Ljuset skydde dig, kvinna, mumlade hon och sjönk tillbaka mot stammen igen. Om du inte kan hålla dig vaken en enda natt. Hon lindade upp tyglarna och gned handleden medan hon reste sig. Du kunde ha slutat i trollockernas grytor. De döda löven prasslade när hon tog sig upp till sänkans kant och kikade över den. Inte mer än en handfull askar stod mellan henne och floden. Deras fårade bark och kala grenar fick dem att verka döda. Bortom dem flöt det breda blågröna vattendraget förbi. Tomt. Ingenting fanns där. På bortre stranden växte spridda dungar av träd. Pilar och barrträd, och det tycktes överhuvudtaget finnas färre träd än på hennes sida. Om Moraine eller någon av ungdomarna var där hade de gömt sig bra. Naturligtvis fanns det inga skäl till att de skulle ha korsat floden eller försökt korsa den inom synhåll för henne. De kunde befinna sig var som helst på 10 mils stegshåll, uppströms eller nedströms. Om de alls är i livet efter igår. Hon blev arg på sig själv för att hon ens tänkte på den möjligheten och slank ned i sänkan igen. Inte ens vinternatt eller striden innan Shadar Logoff hade förberett henne på natten som gått, på den där varelsen Marshadar. Och så hela den ursinniga flykten då hon undrade ifall någon annan fortfarande var i livet. Undrade när hon skulle komma ansikte mot ansikte med blekmän eller trollocker. Hon hade hört trollocker morra och vråla på håll, och de skälvande tjuten från deras horn hade gjort henne kallare än någonsin en iskall blåst. Men bortsett från den där första sammanstötningen i ruinerna såg hon bara trollocker en enda gång, och då hade hon kommit utanför muren. Ungefär 10 stycken störtade upp knappt 60 steg framför henne, till synes ur marken, och kom rusande mot henne, vrålade och tjöt och viftade med de krokförsedda stavarna. Men när hon vände hästen tystnade det och lyfte nosarna för att vädra i vinden. För häpen för att ens fly såg hon på medan de vände ryggen åt henne och försvann ut i natten. Och det hade varit det otäckaste av allt. De vet hur den de vill ha tag i luktar, sa hon till sin häst när hon stod i sänkan. Och det är inte jag. Det verkar som om Aes Sedain har rätt. Måtte nattens herde ta henne. Hon bestämde sig och gav sig av nedströms med hästen efter sig. Hon gick sakta och höll vaksamt utkik på skogen omkring sig. Att trollockerna inte hade velat komma åt henne under natten innebar inte att de skulle skona henne om hon stötte ihop med dem igen. Hur mycket uppmärksamhet hon än ägnade skogen, så ägnade hon ännu mer åt marken framför sig. Om de andra hade korsat floden under natten borde hon kunna se deras spår här. Spår hon kanske skulle förbise från hästryggen. Hon kanske rent av skulle hitta dem allihop på den här sidan. Och hittade hon inte något deras skulle floden slutligen föra henne till Vita bro, och från Vita bro fanns det en väg till Camlin, ända till Tervallon om så skulle krävas. Utsikterna var nästan nog för att få henne att tappa modet. Hon hade inte varit längre bort från Eamonts Wall än pojkarna förrän nu. Tarrens brygga hade tyckts henne som en främmande plats. Berlon skulle ha fått henne att gapa i förundran om hon inte hade varit så inställd på att hitta Egwene och de andra. Men hon tillät inte det här att undergräva hennes beslutsamhet. Förr eller senare skulle hon hitta Egwene och pojkarna. Eller också skulle hon hitta ett sätt att få Aes Sedain att stå till svars för det som hänt dem, vad det än var. Det ena eller det andra, svor hon för sig själv. Med jämna mellanrum hittade hon spår, gott om dem. Men inte ens med uppbjudande av all sin färdighet kunde hon alla gånger avgöra huruvida det som lämnat dem hade jagat eller blivit jagade. Vissa var från stövlar som kunde ha tillhört såväl trollocker som människor. Andra var avtryck av klövar som av jätter eller oxar. Det måste vara trollocker. Men hon såg inte spår som hon med säkerhet kunde säga kom från dem hon sökte efter. Hon hade kommit kanske 4 milsteg när vinden förde med sig lukten av rök. Den kom längre nedifrån floden och inte så långt bortifrån, trodde hon. Hon tvekade bara ett ögonblick innan hon tjudrade hästen vid en gran en bra bit ifrån floden i en liten tät dunge barrträd där den inte syntes. Röken kunde betyda trollocker, men det enda sättet att ta reda på det var att titta efter. Hon försökte låta bli att tänka på vilken användning trollockerna kunde ha för en eld. Hukande slank hon från träd till träd. Och inombords svor hon över att hon hela tiden måste hålla upp kjolarna. En klänning var inte gjord att smyga i. Hon hörde en häst och det fick henne att sakta in. Och när hon slutligen försiktigt kikade fram bakom en askstam svingade sig väktaren just ned från sin svarta hingst i en liten glänta vid stranden. Aes Sedain satt på en stock bredvid en liten brasa där en gryta med vatten just började koka upp. Det vita stoet betade bakom henne i det glesa gräset. Ninive stannade där hon var. "De är borta allihop", förkunnade Lan bistert. 4 halmen gav sig av söderut 2 timmar före gryningen, så vitt jag kan se. De lämnade inte mycket spår. Men trollockerna är borta. Till och med liken. Och trollocker är inte kända för att ta hand om sina döda. Om de inte är hungriga. Moraine slängde en handfull av någonting i det kokande vattnet och tog kitten av elden. Man kan alltid hoppas att de har återvänt till Shadar Logoth och slukats upp av staden. Men det vore nog att önska sig för mycket. Ninive kände den utsökta doften av te. Ljus, bara det inte kurrar i magen. Inga spår av pojkarna eller de andra. Spåren är så gyttriga att de inte säger någonting. Ninive log in i sitt gömställe. Väktarens misslyckande rättfärdigade hennes eget en liten aning. Men en sak är viktig, Moraine, fortsatte Lan fundersamt. Han avböjde Aes Sedains erbjudande om te och började stega av och an framför brasan med ena handen på svärdshjältet. Och hans mantel skiftade färg för var gång han vände sig om. Jag kan gå med på att det kommer trollocker till Tjufloden. Till och med 100 trollocker. Men så här många. Det måste ha varit nästan 1000 som jagade oss igår. Det var tur för oss att inte allihop stannade för att söka igenom Shadar Logoth. Myrdrailerna måste ha tvivlat på att vi skulle gömma oss där. Men de fruktade också att återvända till Sheol Gol utan att ha prövat alla möjligheter, också de allra minsta. Den svarta har aldrig varit någon mild härskare. Försök inte slingra dig, du vet vad jag menar. Om det fanns 1000 trollocker här som kunde skickas till Tjufloden, varför skickades de då inte dit? Det finns bara ett svar. De kom inte hit förrän vi hade korsat Tarrenfloden, när de visste att en myrdrail och 100 trollocker inte räckte. Hur? Hur skickades de? Om 1000 trollocker kan ta sig så långt söder om stora fördärv, så snabbt och osedda. För att inte tala om att ta sig tillbaka på samma sätt. Kan man då skicka 10 000 till Selre, till Arafel eller Shainar? Gränslanden kan bli översvämmade på ett år. Hela världen kommer att bli översvämmad på 5 år om vi inte hittar pojkarna, sa Moraine enkelt. Frågan oroar mig också, men jag har inga svar. De gamla vägarna är stängda och det har inte funnits en ACD med kraft nog att färdas sedan vanvettets tid. Om inte någon av de förlorade har sluppit lös. Och ljuset giva att det inte är så, nu eller någonsin, finns det fortfarande ingen som kan. Hur som helst tror jag inte att ens alla de förlorade tillsammans skulle kunna förflytta 1000 trollocker. Låt oss ta hand om det problem vi står inför här och nu. Allt annat måste vänta. Pojkarna. Det var ingen fråga. Jag har inte suttit overksam medan du har varit borta. En av dem är på andra sidan floden och vid liv. Vad de andra beträffar fanns ett svagt spår nedströms, men det hade börjat blekna bort när jag hittade det. Bandet bröts flera timmar innan jag började söka. Hopkurad bakom trädet rynkade Niniv förbryllat pannan. Län stannade. Tror du att de halvmän som är på väg söderut har tagit dem? Kanske det. Moraine hällde upp en kopp te åt sig innan hon fortsatte. Men jag tror inte att de är döda. Det kan jag inte tro. Jag vågar inte. Du vet hur mycket som står på spel. Jag måste ha de där unga männen. Att Shaul Ghul jagar dem väntar jag mig. Motstånd inom Vita tornet, till och med från Emmerlin-tronen, godtar jag. Det finns alltid Aesir där som bara går med på en lösning, men... Plötsligt ställde hon ned koppen och rätade på ryggen med en grimas. Om man bevakar vargen för noga, muttrade hon, kan musen bita en i foten. Och därmed såg hon rakt på det träd som Niniv gömde sig bakom. Niniv Almira, du kan komma fram nu, om det dig lyster. Niniv for upp på fötter och borstade snabbt fjolårslöven av klänningen. Lärn hade snurrat runt mot trädet så snart Moraine vände blicken ditåt. Han hade svärdet i hand innan hon hade uttalat Ninivs hela namn. Nu stack han det i skidan igen, med mer kraft än nöden krävde. Hans ansikte var nästan lika uttryckslöst som vanligt. Men Niniv tyckte att han hade ett harmset drag över munnen. Hon kände ett stick av tillfredsställelse. Åtminstone hade inte väktaren vetat att hon var där. Den tillfredsställelsen varade dock bara ett ögonblick. Hon fäste blicken på Moraine och gick beslutsamt mot henne. Hon ville synas kall och lugn, men hennes röst darrade av vrede. Vad har ni dragit in Egwen och pojkarna i? Vad är det för smutsiga ACD-ränker ni tänker utnyttja dem till? ACD-en lyfte koppen och smuttade lugnt på teet. Men när Niniv kom för nära sträckte Lärn hindrande ut ena armen. Hon försökte skjuta undan hindret och fann häpet att väktarens arm inte rörde sig mer än en ekgren skulle ha gjort. Hon var inte svag, men hans muskler var som järn. Te, erbjöd Moraine. Nej, jag vill inte ha te. Jag skulle inte dricka er te om jag så höll på att dö av törst. Ni ska inte utnyttja någon från Imons Wall i era vidriga ränker. Det där kommer inte riktigt ur rätt mun, klokfru. Moraine föreföll mer intresserad av sitt varma te än av något hon pratade om. Du kan själv använda kraften, på sätt och vis. Niniv knuffade på Läns arm än en gång. Den rörde sig fortfarande inte. Hon beslöt sig för att inte bry sig om den. Varför påstår ni inte lika gärna att jag är en trollock? Moraines leende var så menande att Ninni ville slå henne. Tror du att jag kan stå öga mot öga med en kvinna som kan röra vid urkällan och leda kraften? Även om hon bara kan göra det då och då, utan att veta vad hon är. På precis samma sätt anade du Egwens möjligheter. Hur visste jag att du satt bakom trädet, tror du? Om jag inte hade haft tankarna på annat håll, skulle jag ha upptäckt dig i samma stund som du kom. Du är sannerligen ingen troll och det jag känner är inte den svartes ondska. Så vad var det jag kände? Ninive Almira, du som är klokfru i Imonswall och som utan att veta om det brukar kraften. Lan tittade ned på Ninive på ett sätt hon inte tyckte om. Häpet och begrundande föreföljde henne, även om ingenting i hans ansikte hade förändrats utom blicken. Det var något särskilt med Egwen, det hade hon alltid vetat. Egwen skulle bli en bra klokfru. Det är samarbeta, tänkte hon. Försöker göra mig osäker. Jag tänker inte lyssna mer på sånt här. Ni... Du måste lyssna, sa Moraine bestämt. Jag hade mina aningar i Imonswall redan innan jag träffade dig. Folk berättade för mig om hur upprörd klokfrun var över att hon inte hade kunnat förutspå den svåra vintern och den sena våren. De berättade för mig om hur bra hon var på att förutsäga vädret och skördarna. De berättade om hennes underkurer, hur hon ibland hade botat sådant som borde ha gjort den drabbade till en krympling, så bra att det knappt lämnade ett ärr eller en hälta. Det enda jag hörde som talade emot dig var några få som tyckte att du var för ung för ansvaret. Och det stärkte bara mina misstankar. Så skicklig och så ung. Mor Baran var en god läromästare. Hon försökte titta på Lan, men hans blick gjorde henne fortfarande illa till mods, så hon nöjde sig med att stirra över Aes Sedains huvud ut mot floden. Hur vågar byborna skvallra inför en utlänning? Vem sa att jag var för ung? Frågade hon. Moraine log, vägrade att låta sig ledas på villospår. Olikt de flesta kvinnor som påstår att de lyssnar i vinden, kan du faktiskt göra det ibland. Men det har förstås ingenting med vinden att göra. Det är luft och vatten. Det är ingenting du har behövt lära dig. Du är född med det, precis som Egwen. Men du har lärt dig att hantera det, vilket hon ännu inte kan. 2 minuter efter att jag mött dig visste jag. Minns du hur plötsligt jag frågade dig om du var klokfrun? Varför tror du? Det fanns ingenting som skilde dig från alla andra unga söta kvinnor som gjorde sig redo för festen. Till och med när jag letade efter en ung klokfru väntade jag mig någon som var avsevärt äldre än du. Ninive mindes detta möte blott allt för väl. Denna kvinna, mer självbehärskad än någon i kvinnorådet, klädd i den vackraste klänning hon någonsin sett, som tilltalade henne med barn. Sedan hade Moraine plötsligt blinkat till, som om hon blivit häpen, och helt apropå frågat. Hon vette läpparna som plötsligt blivit torra. Båda såg på henne, väktaren med ett ansikte lika outgrundligt som sten. Aesedén fulla medkänsla, men ändå spänd. Ninive skakade på huvudet. Nej. Nej, det är omöjligt. Jag skulle ha vetat det. Ni försöker bara lura mig. Men det ska ni inte lyckas med. Naturligtvis vet du det inte, sa Moraine tröstande. Varför skulle du ens ha misstänkt det? I hela ditt liv har du hört talas om att lyssna i vinden. Hur som helst skulle du lika gärna berätta för hela Imonswall att du är en mörkvän som att medge inför dig själv, ens i de djupaste skrymslena i ditt sinne, att du har någonting med kraften eller det fruktade Ace Sedena att göra. En road min for över Moraines ansikte. Men jag kan berätta för dig hur det började. Jag vill inte höra fler av era lögner, sa Ninive. Men Ace Sedena fortsatte oberört. Det var kanske 8 eller 10 år sedan. Åldern kan skifta, men man är alltid ung. När det var någonting du ville mer än något annat i hela världen. Någonting du behövde. Och du fick det. En gren som föll ned så att du kunde ta dig upp ur en kärn istället för att drunkna. En vän eller ett husdjur som alla trodde skulle dö, men som blev frisk istället. Du kände inget särskilt just då, men en vecka eller 10 dagar senare kom den första efterverkningen av att du rört vid urkällan. Kanske plötslig feber och frossa som tvingade dig att gå och lägga dig, men som försvann efter bara några timmar. Ingen efterverkan, och det kan också skifta mycket, håller i sig i mer än några timmar. Huvudvärk, domning och upprymdhet. Allt på en gång. Om man tar dumma risker eller blir vinglig. Ett yrselanfall när du snavade och föll så fort du försökte röra dig. När du inte kunde säga en mening utan att tungan fastnade på hälften av orden. Det finns andra reaktioner. Minns du? Ninive satte sig tungt på marken. Hennes ben bar inte längre. Hon mindes. Men hon skakade ändå på huvudet. Det måste vara en slump. Eller också hade Moraine ställt fler frågor i Emons Wall än hon hade trott. Ace Sedena hade ställt väldigt många frågor. Så måste det vara. Lan räckte fram en hand mot henne. Men hon såg den inte ens. Jag kan fortsätta, sa Moraine när Ninive teg. Någon gång använde du kraften till att bota antingen Perrin eller Egwen. Det uppstår ett slags frändskap. Om någon man har botat på det sättet i närheten känner man det på sig. I Berlon kom du raka vägen till hjorten och lejonet trots att det fanns andra värdshus som låg mycket närmare alla de stadsportar du kunde ha kommit genom. Av alla från Emons Wall var bara Perrin och Egwen på värdshuset när du kom. Var det Perrin eller var det Egwen? Eller båda? Egwen, mumlade Ninive. Hon hade alltid tagit för givet att hon ibland kunde säga vem som nalkades, även när hon inte kunde se dem. Inte förrän nu insåg hon att det alltid var människor på vilka hennes läkekonst hade gjort förunderlig verkan. Och hon hade alltid vetat när boten skulle hjälpa över all förväntan. Alltid känt vissheten när hon sa att skörden skulle bli särskilt bra eller att regnet skulle komma tidigt eller sent. Det var så hon hade trott att det skulle vara. Inte alla klokfruar kunde lyssna i vinden, men de bästa kunde det. Det var vad mor Baron alltid sa. Liksom hon alltid sa att Ninive skulle bli en av de bästa. Hon hade denguefeber. Ninive satt med huvudet böjt och talade till marken. Jag var fortfarande mor Barons lärjunge. Och hon satte mig att vaka över Egwen. Jag var ung och visste inte att klokfrun hade alltihop under kontroll. Denguefeber är ohygglig att se på. Flickan var genomvåt av svett, stönad och vred sig, tills jag inte förstod varför jag inte hörde hur benen knäcktes. Mor Baron hade sagt att febern skulle gå ned om en dag eller på sin höjd 2. Men jag trodde att hon bara var snäll mot mig. Jag trodde att Egwen höll på att dö. Jag brukade ta hand om henne ibland när hon var liten, när hennes mor var upptagen. Och jag började gråta, för jag trodde att jag skulle bli tvungen att se henne dö. När mor Baron kom tillbaka en timme senare hade febern gått ned. Hon blev förvånad, men hon ägnade sig mer åt mig än åt Egwen. Jag har alltid trott att hon undrade om jag hade givit barnet någonting och var rädd för att erkänna det. Jag har alltid trott att hon försökte trösta mig. Att se till så att jag förstod att jag inte hade gjort Egwin illa. En vecka senare ramlade jag ihop i stora rummet hemma hos henne. Svettades och skakade om vartannat. Hon skickade mig i säng. Men vid kvällsvarden var det över. Hon begravde huvudet i händerna när hon slutat prata. Acer Dan valde ett bra exempel, tänkte hon. Må ljuset ta henne. Använda kraften som en Acer D. En smutsig, mörk vän till Acer D. Du hade verkligen tur, sa Moraine. Och Ninive satte sig kapprak. Lern drog sig undan, som om deras samtal inte angick honom. Och sysselsatte sig med Mandrops sadel utan att ens ägna dem en blick. Tur! Du har lyckats skaffa dig en viss kontroll över kraften, även om du än så länge vidrör urkällan mest på slump. Om du inte hade lyckats skulle det så småningom ha tagit livet av dig. Liksom det förmodligen kommer att göra med Egwin, om du lyckas hejda henne från att fara till Tervallon. Om jag har lärt mig att behärska det... Ninive svalde hårt. Det var som att än en gång ge Acer Dan rätt när denna hävdade att Ninive besatt en sådan förmåga. Om jag har lärt mig att behärska det så kan hon. Hon behöver inte fara till Tervallon och bli indragen i era ränker. Moraine skakade på huvudet. Acer Dan letar efter flickor som utan vägledning har kunnat röra vid urkällan lika oförtröttligt som vi söker efter män som kan göra det. Det beror inte på en önskan om att vårt systerskap ska växa. Åtminstone inte enbart det. Och inte heller på att vi fruktar att dessa kvinnor ska missbruka makten. Den kontroll över kraften de kan uppnå, om ljuset skiner över dem, är sällan så stor att den gör någon större skada, särskilt som de inte kan lära sig konsten att röra vid urkällan utan en lärare. Utan gör det på slump. Och det drabbas förstås inte av det vansinne som driver männen till onda eller förvridna handlingar. Vi vill rädda livet på dem. På alla de som aldrig lyckas lära sig någon kontroll alls. Den feber och frossa jag fick skulle inte kunna döda någon, envisades Ninive. Inte under 3-4 timmar. Jag fick allt det där andra också. Och det kan inte heller ta livet av någon. Och det slutade efter ett par månader. Så vad är det med det? Det var bara efterverkningen, sa Moraine tålmodigt. Var gång kommer den tätare in på att man rört vid urkällan tills den inträffar nästan samtidigt som man gör det. Därefter kommer inte fler efterverkningar som man märker. Men det är som om en klocka har börjat ticka. 1 år. 2 år. Jag känner till en kvinna som höll ut i 5 år. Av 4 som har samma medfödda förmåga som du och Egwin dör 3 om vi inte hittar dem och lär upp dem. Det är inte en lika ohygglig död som den männen dör. Men det är inte heller någon trevlig död, om nu någon död är det. Kramper, vrål. Det tar flera dagar. Och när det väl har börjat går det inte längre att hindra. Inte ens om alla Acer Dan i Tervallon försöker. Ni ljuger. Alla de där frågorna ni ställde i Imonswall. Ni fick veta hur Egwins feber gick ned. Om min feber och frossa, alltihop. Ni har hittat på allt det här. Det vet du att jag inte har, sa Moraine vänligt. Motvilligt. Mer motvilligt än någonting hon förr i sitt liv hade gjort, nickade Ninive. Det där hade varit ett sista envist försök att förneka sanningen. Och hur obehaglig sanningen än var, kom det aldrig någonting gott av att förneka den. När Ninive fortfarande lekte med dockor, dog Mor Barons första lärjunge på det sätt som Acer Dan just beskrivit. Och i Devonby hade en ung kvinna mött samma död för bara några år sedan. Också hon hade varit lärjunge till en klok fru. Också hon hade kunnat lyssna i vinden. Du har stora möjligheter, tror jag, fortfor Moraine. Med lite träning kan du få ännu större krafter än Egwene. Och jag tror att hon kan bli en av de mäktigaste Aes Sedair vi har sett på flera hundra år. Ninni bryggade undan från Aes Sedain som om denna hade varit en giftorm. Nej, jag vägrar att ha någonting att göra med...
Med vad? Med mig själv.
Hon sjönk ihop och hennes röst blev tveksam. Jag skulle vilja be er att inte berätta om det här för någon. Snälla.
Orden fastnade nästan i halsen på henne. Hon hade hellre sett trollockerna komma än att tvinga säga snälla till den här kvinnan.
Men Moraine bara nickade och Ninive återfick något av sitt mod. Det här förklarar inte på något sätt vad ni är ute efter när det gäller Rand, Matt och Perrin.
Den svarte vill ha dem, svarade Moraine. Om den svarte vill något motsätter jag mig det. Kan det finnas en enklare anledning eller en bättre? Hon drack upp teet, iakttog Ninni över koppen. Lärn, vi måste ge oss av. Söderut tror jag. Jag fruktar att klokfrun inte följer med oss.
Ninive snörpte på munnen när hon hörde hur Aes Sedain sa klokfru. Det antydde att hon vände ryggen åt stora ting till förmån för någonting obetydligt. Hon vill inte att jag ska följa med. Hon försöker reta mig så att jag ska fara hem igen och lämna henne ensam med dem. Jo då, jag tänker följa med er. Ni kan inte hindra mig.
Ingen kommer att försöka hindra dig, sa Lärn när han sällade sig till dem igen. Han tömde vattenkitteln över brasan och rörde om i askan med en pinne. En del av väven, sa han till Moraine.
Kanske det, svarade hon tankfullt. Jag borde ha pratat mer med min.
Du förstår, Ninni. Du är välkommen att följa med.
Det fanns någonting tveksamt till Läns sätt att säga hennes namn. En antydan om ett outtalat sedé efter det.
Ninni blev arg, tog det för löje och blev arg också för att de pratade om saken mitt framför henne. Saker som hon inte visste någonting om. Utan att vara hövliga nog att förklara. Men hon tänkte inte bereda dem glädjen att fråga.
Väktaren fortsatte att förbereda deras avfärd och hans rörelser var så snabba och säkra att han snart var klar med filtar, sadelväskor och allt och hade dem fastspända bakom Mandrab och Aldraves sadlar.
Jag hämtar din häst, sa han till Ninive när han blev klar med den sista remmen. Han började gå upp för flodstranden och hon kostade på sig ett litet leende. Efter att hon hade kunnat smyga sig på honom utan att upptäckas tänkte han försöka hitta hennes häst utan hjälp. Han skulle få erfara att hon inte lämnade många spår efter sig när hon smög. Det skulle bli ett nöje att se honom komma tillbaka tomhänt.
Varför söderut? Sa hon till Moraine. Jag hörde er säga att en av pojkarna är på andra sidan floden. Hur vet ni det?
Jag gav alla pojkarna ett kännemärke. Det har skapat ett slags band mellan dem och mig. Så länge de är i livet och har kvar mynten de fick kan jag hitta dem.
Ninives blick sökte sig åt det håll dit väktaren hade försvunnit och Moraine skakade på huvudet.
Inte på det sättet. Mynten underrättar mig bara om huruvida de fortfarande är i livet. Och hjälper mig att hitta dem om vi skulle komma ifrån varandra. Under omständigheterna välbetänkt, inte sant?
Jag tycker inte om någonting som skapar ett band mellan er och någon från Imons Wall, sa Ninni envist.
Men om det hjälper oss att hitta dem?
Det gör det. Jag skulle hämta pojken på andra sidan floden först om jag kunde.
Ett ögonblick färgades Aes Sedains röst av vanmakt. Han är bara några milsteg härifrån. Men jag kan inte ta mig tid till det. Han borde kunna ta sig ner till Vita bro utan fara, nu när trollockerna har försvunnit. De två som försvann ned för floden kanske behöver mig bättre. De har förlorat sina mynt, och antingen förföljer myrdrailarna dem, eller också försöker de genskjuta oss allihop vid Vita bro. Hon suckade. Jag måste se om den största nöden först. Myrdrailarna kan ha dödat dem, sa Ninni. Moraine skakade en aning på huvudet, avfärdade förslaget som om det vore för orimligt för att hon ens skulle tänka på det. Ninni knep ihop läpparna. Var är Egwen då? Henne har ni inte ens nämnt. Jag vet inte, medgav Moraine, men jag hoppas att hon är utom fara. Ni vet inte, ni hoppas. Allt detta prat om att rädda hennes liv genom att föra henne till Tervallon. Och så vitt ni vet kan hon vara död. Jag kunde leta efter henne och ge henne myrdrailarna mer tid innan jag hittade de båda pojkar som försvann söderut och kan hjälpa dem. Det är dem den svarte är ute efter, inte henne. De bryr sig inte om Egwen så länge de inte har fångat sitt verkliga villebråd. Ninni mindes sitt eget möte med trollockerna, men hon vägrade att medge hur kloka Moraines ord var. Så det bästa ni har att komma med är att hon kan vara vid liv om hon har tur. Vid liv, kanske ensam, rädd, rent av skadad, flera dagsresor från närmaste by eller vår hjälp. Och ni tänker lämna henne. Hon kan lika gärna vara i trygghet tillsammans med den pojke som är på andra sidan floden. Eller vara på väg till Vita bro tillsammans med de båda andra. Hur som helst finns det inga trollocker här som hotar henne längre. Och hon är stark, klipsk och fullt förmögen att ta sig till Vita bro på egen hand om det behövs. Vill du helst stanna här eftersom hon kanske behöver hjälp? Eller försöka hjälpa dem som vi vet behöver det? Vill du att jag ska leta efter henne och lämna pojkarna? Och den myrdrail som säkerligen jagar dem? Hur mycket jag än hoppas att Egwen är utom fara, Ninni, strider jag mot en svarte. Och just nu stakar det ut min väg åt mig. Moraine tappade inte för ett ögonblick lugnet medan hon framlade de ohyggliga möjligheterna. Ninni ville skrika åt henne. Hon fick tårar i ögonen och vände bort huvudet så att Aes Sedain inte kunde se dem. Ljus. En klok fru ska ta hand om alla i sin by. Varför måste jag välja? Här kommer Lärn, sa Moraine, reste sig och rättade till manteln över axlarna. Det kändes inte som någon större förutmjukelse för Ninni när väktaren ledde ut hennes häst i gläntan. Men ändå knep hon ihop munnen när han räckte henne tyglarna. Det skulle ha varit en liten uppmuntran om hon sett ens det minsta spår av skadeglädje i hans ansikte. Inte bara det där olidliga lugnet. Hans ögon blev lite större när han såg hennes ansikte. Och hon vände ryggen åt honom för att torka bort tårarna från kinderna. Hur vågar han le åt att jag gråter? Kommer du, klokfru? Frågade Moraine oberört. Hon kastade en sista lång blick på skogen och undrade om Egwen var där ute innan hon sorgset satt upp på hästen. Lärn och Moraine satt redan i sadlarna, vände hästarna söderut. Hon följde efter dem, rak i ryggen, tillät sig inte att se sig om. Istället höll hon blicken fäst på Moraine. Aes Sedain var så säker på sin kraft och sina planer, tänkte hon. Men om hon inte hittade Egwen och pojkarna, allihop, vid liv och oskadda, skulle inte hennes kraft kunna skydda henne. Inte ens all hennes kraft. Jag kan använda kraften, kvinna. Det har du själv sagt. Jag kan använda den mot dig.